I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver ner avsnittsnumret som är 452. Jag är nyss hemkommen från en resa till Mallorca.
Ja, kom jävla bra är det.
Går, nu är det lördag när vi spelar in här, lördag morgon.
Och vad är det med dina R idag då?
R'n är... men jag har varit i Spanien. Caramba! Caracas.
Ja, jag förstår. Det låter lite mer så här högkulturellt än spanskt.
Ja, kanske.
Högkulturellt är mustigt.
Ja. Nej, jag vet inte vad det var med mina R nu, just nu. Jag bara fick lite feeling kanske. Hur är det med dina R? De är vanliga?
Ja, men de är helt vanliga. Dock så får det mig osökt att tänka på när min pappa la sig till med tjocka L blöt bara för att Ingmar Bergman pratade så. Så att pappa pratade så mellan att han var typ inte 20 och 30 för att han ville låta som Ingmar Bergman.
Det är otroligt gulligt.
Ja.
Har du gjort något sånt? Lagt det till med
det något? Har jag absolut gjort, men det kommer jag väl liksom
men är det någonting du kommer på
i efterhand? Nej, jag började ju röka pipa för att Peter Kilgård rökte pipa.
Just det. Jag försöker tänka på om jag har jag har ju bara låtit som killinginget hela mitt liv, men det är ju liksom ofrivilligt på något vis.
Ja, och sen så hade jag väl också så här snusestyck på huvudet ett tag för att Esbjörn Svensson hade det.
Jävla ändå coola referenser. Jag hade ju såna här tyckte ju, fast det var mer att det kom i efterhand, att jag hade såna här, jobbade på Levi's Store och fick olika anoraks och annat, och sen så såg jag ut lite grann som Damon Albarn eller Liam Gallagher, men det var liksom mer
ja, det gjorde du verkligen.
Det var mer, det var inte något medvetet, utan mer att det bara blev så. För att jag tog kläder som var populära då, och då hade de också dem.
Ja.
Hörru, vad pratar vi om egentligen? Det känns som att vi svävar.
Vi pratade om att du var på Mallorca.
Mallorca, ja det var jag. Men framförallt så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om födelsedagar. För att det har
ja,
ju varit lite...
verkligen. Sara fyllt år och Lia fyllt år. Ja. Och jag har ju undrat ända sedan jag satt där i Östhammar och bandade när du pratade om ostronkniv och ostronhandske, var du skulle landa i. Sen har vi inte pratat om det. Så nu vill jag höra allt om hur du uppvaktade henne på 40-årsdagen och vad det blev för present till slut. Ja. Om det var något som hon hade valt själv eller om du fick välja.
Ja, men då kan vi säga så här att alltså Li
har ju... Jag tror att vi har kommit till någon slags milstolpe i vår relation där det är så att hon har fattat att födelsedagarna är hon bäst på. Och därför styr hon upp sina egna födelsedagar själv som hon vill ha dem, för då blir ingen besviken.
Nej, så det här... gör jag med middagen på min födelsedag, att jag går till Hötorsalen och köper det jag vill ha och lagar det.
Ja, och jag tror väl att det är ganska klokt. För det hon gjorde var att hon bokade den här Mallorca-resan i våras. Liksom, alltså hon förankrade det hos mig. Men hon sa att jag vill åka till Mallorca på min 40-årsdag. Vi bokar nu så får vi se hur det är med restriktionerna i höst. Och då sa jag så här, men det är väl en jättebra idé. Och så att då kan man ju säga att liksom själva inramningen av födelsedagen, den har hon lite grann styrt upp själv så att säga.
Just det, ja.
Med den här resan. Och så att det blev ju otroligt bra, för att jag hade aldrig kunnat göra det bättre själv, tror jag, alltså på det sättet. Så då, och det tog ju också bort lite av trycket på mina axlar för att liksom fixa hennes 40-årsfirande.
Alltså för att i den inramningen så kunde du ge en liksom vanlig födelsedagspresent och det skulle vara tyngden av en 40-årspresent.
Ja, men det kunde jag ju vara lite mer normal. Alltså då kunde det liksom inte, behöver inte vara så mycket ångest. Så då blev det...
Nej, det är ju, ska jag säga det, att det är ju en fruktansvärd ångest med 40-årspresent för vem som helst, tror jag.
Ja, jag, det behöver väl inte vara det. Jag tror inte att Li hade ångest inför min 40-årsdag. Jag tror att hon tycker att det är lite kul. Alltså förstår jag menar? Och styr upp någonting till någon som man tycker om. Alltså för att hon vet att hon är duktig på det. Och hon vet att jag kommer bli glad. Jag blir ju glad. Jag är ju också så här, jag blir glad egentligen oavsett. Bara någon, jag är ju så uppmärksamhetstörstande på ett sätt. Så att bara att någon liksom har tänkt på mig mer än jag själv någon sekund gör ju mig glad liksom. Det räcker ju. Så att jag är inte så svår, jag är inte så svår firad. Men då i alla fall, så du pratade om ostronkniven. Ska vi gå igenom det då? Du var ju, jag vet inte om det var i podden eller om det var off-podd.
I podden var det.
Du pratade om att sådana här ostronknivar använder ju inte proffsen, utan de har mer något jävligt enkelt liksom.
Ja, ofta är det så.
Ja, och, men jag sket i det totalt och köpte ett ostronkit från...
Du gjorde det i alla fall.
Ja, från någon sån här... någon sån här sajt på nätet, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men alltså det var en jättefin trälåda med liksom en kniv och någon slags hållare och någon sån här, ja men ni vet så här, helt kittat. För jag resonerade som så att här kommer själva liksom effekten av lådan kommer vara större än om jag bara ger henne en kniv, eftersom hon öppnar ostron kanske 2-3 gånger om året. Så då kommer det liksom inte spela någon roll om hon har något proffsigt sådär som proffsen har verktyg. Plus att jag googlade lite och jag har förstått att det finns liksom olika knivar för olika sorters ostron. Och resonerade lite som så att det här typen av kniv som ser ut som en sån här, du vet, liten en sån ostronkniv som man ser som folk har som har ostronknivar. Alltså inte en sån här som ser mer ut som en liten morakniv, utan det är liksom en mer trekantig ägg. Och sen så är det...
Jag kör ju med en väldigt smal ägg och som en morakniv, plast... handtag liksom.
Ja. Men och hon
och flexi, det är ganska mjukt blad.
Ja, det här är ju inte så mjukt. Och det var väl det som var att det var olika vilka ostron. Skitsamma. Ja. Men det här gav jag också på, för att på fredagen innan vi skulle åka, alltså en vecka innan, så kom Martin och Digge, så våra nära vänner, hem till oss och överraskade Li, eftersom vi skulle vara borta på hennes födelsedag. Och då hade de med sig champagne och ostron. Så att då fick hon liksom min present då. Alltså ostronkittet då. Vilket också kändes skönt, för då kunde man liksom portionera ut liksom de här presenterna lite grann, så att det inte bara blev att det hade varit konstigt att ge henne ett ostronsätt liksom på Mallorca på morgonen. Alltså det kändes så här konstigt. Så att det var bra att hon fick det då och fick användning för det. Så jag är ganska nöjd med. Sen hade jag också köpt, och det här vet jag att du också är missnöjd med, eftersom du tycker att jag är idiotisk som använder det. Jag tycker inte om att använda någon av de här läsplattorna som hör till någon av sajterna. Alltså de här streamingtjänsterna. För att det finns något gammaldags i mig som vill, jag vill inte bara äga streamat, jag vill ändå äga böckerna. Alltså jag vill ha böckerna för att, ja, på något sätt. Det går inte rationellt att förklara. Det är känslomässigt, det är i magen. Jag tycker också att den här läsplattan som jag har är mycket bättre än de som jag har testat från olika sådana här streamingtjänster. Så att då köpte jag en sån till henne med, som jag också fyllde med olika böcker som jag
Det var ju jättefint.
Ja, det tycker jag, det var bra.
Det tyckte jag var en riktigt fin present. Jo, men det här att du fyllde med böcker tycker jag, då blir det ju väldigt personligt.
Ja, för då gjorde jag ju så att hon inte fick bara liksom, och så behövde hon hålla på och konfigurera. Jag hade fixat allting så att den var bara up and ready to go, fylld med massa böcker. Som jag tänkte.
Men inte det är den bästa typen av present. Det är inte därför liksom blandband är det finaste som finns. För det är tidskrävande. Ja. Och man ger någonting av sig själv. Och det är så här, jag vill ge dig det vackraste jag vet. För att jag tycker du är så vacker.
Ja, men lite så var det väl. Det var ju så roligt också då att hon blev jätteglad. Och den gav jag också. Det blev lite antiklimax när jag skulle ge den. För att jag tänkte att jag skulle ge den på flygplatsen. För vi hade en gemensam packlista till Mallorca. Och då stod det, hade hon skrivit upp så här. Läsplatta till mig och barnen, frågetecken, ledsen smiley. För att vi hade en sån här läsplatta från just en sån här streamingtjänst som har gått sönder.
Ja.
Och då tänkte jag att det vill hon ju ha på flygplanet.
Smart.
Så att då hade jag slagit in den och tänkte att jag skulle ge den på flygplatsen när vi hade gått igenom säkerhetskontrollen. Problemet var bara att eftersom det är en sån här elektronisk grej, så då började det ju larma när den åkte igenom säkerhetskontrollen, eftersom jag inte hade packat upp den och lagt den. Så att då var jag tvungen att stanna kvar. De skulle kolla igenom väskan och jag sa så här: kan du gå iväg ett tag? Och så bara, det är en present där. Så att det blev lite roligt, men det blev lite antiklimax.
För då men behövde de öppna det eller?
Nej, de såg ju på röntgen att det var en läsplatta. Men det var ju att jag hade lämnat den i väskan och det blev lite krångligt. Så då fick hon den. Men det blev liksom inte det här jag hade tänkt, att det skulle vara mysigt när vi satt oss på planet. Utan det blev lite stressigt. Vi var på väg till gaten, vi var lite sena. Och så blev jag lite så här dampig och ville att hon skulle typ så här scrolla igenom lite och kolla alla fina böcker som jag hade lagt in, samtidigt som vi då skulle ha koll på barnen och hitta våran gate typ. Så att det, men hon blev ändå väldigt glad. Problemet var bara att hon hade med sig en pocketbok som hon har läst hela semestern. Så att den här läsplattan har legat liksom orörd.
Ja, det var ju tråkigt. Men jag tycker ändå att det var en jättefin present.
Tack. Det känns som att du försöker liksom ändå vara lite snäll mot mig. Det är lite som att det är så här, som att jag har vunnit handicap OS, att det är så här, du är jätteduktig.
Nej, men alltså det hade varit jävligt dålig present om så här, det hade varit en helt fabriksny bara läsplatta tycker jag. För då hade det varit så här, sån här läsplatta ska jag ha. Jag är väldigt bestämd på att man inte ska använda de här tjänsternas plattor.
Ja,
det tycker jag. Men nu blev det ju någonting väldigt fint just att du hade lagt den här tiden och arbetet. Så det var ju väldigt fin present. Tyckte jag.
Jag märker hur känns det här för mig. När jag nästan börjar gråta. Alltså att din beröm är liksom starkare än...
Så fint. Jag börjar nästan gråta också. Vilken man.
Sen på hennes födelsedag, det är ganska roligt, för att då hade jag, mannen är ju sådär, han är lite dampig och vill ju hela tiden, dampig och skorr och sådana rullande ärr till en mitt uttryck för dagen. För han pratar väldigt mycket om att han...
Alltså lite dampig, det är väl så, det är väl också relaterat till den här diagnosen som
han har, precis, han är ju det på riktigt. Men han har obsessat väldigt mycket kring att han vill köpa en present till Li, men att han har svårt med liksom den exekutiva delen av det, det vill säga komma loss och köpa en present till Li. Och jag har också haft väldigt svårt att liksom komma ihåg att jag ska påminna honom om att köpa en present till Li. Så det har varit liksom en dålig kombination. Men då kom jag på det här på dagen innan hennes födelsedag. Hon fyllde år. Vi åkte dit på fredagen och hon fyllde år då på ursäkta, på måndagen fyllde hon år. Eller tisdag, måndagen fyllde hon år, förlåt. Så då på söndagkvällen så var vi ute och käkade middag i den här Calador, den här lilla staden. Vi var på Mallorca. Och då så hade jag bestämt med barnen innan att nu efter maten så ska vi lämna Li i fred här med någon slags paraplydrink, och så ska vi ta en liten promenad här på i souvenirstånden och köpa present till henne från er. Och sen gick vi iväg och gjorde det. Och de köpte en sån här sminkspegel, en sån här liten fixspegel. Och en solfjäder.
Kanon.
Till Li. Ja. Sen vi då slog in och sen så på morgonen då när hon vaknade, då sov jag in i stora sängen med när hon fyllde år alltså. Då sov jag in i stora sängen med Jojo och Manne och Li sov ute i den andra rummet, i den andra sängen så att säga. Och då kom då hade jag legat vaken en stund, men jag ville liksom inte väcka Jojo för att jag, vi var uppe så sent, så jag ville att han skulle få sova lite. Men då så skulle vi iväg på en båttur på den dagen. Så till slut så kom Manne in och bara, du måste, mamma säger att du måste komma och sjunga, att vi måste sjunga för henne nu, för vi hinner inte annars. Ja, så att då jag sjöng för henne. Och då angående presenterna då, då hade jag också köpt en, nu kommer jag inte ihåg hennes märke heter. Kim Kardashian har ett klädmärke, va? Heter det?
Ingen aning.
Jo, man har i alla fall. Det heter skitsamma. Alla ni tjejer som lyssnar vet vad jag menar. Och där hade jag köpt en pyjamas till henne. Mm. För det visste jag att hon ville ha.
Ja.
Ja, och sen så gick vi upp och åt den dignande frukostbuffén som var otrolig.
Så du skulle säga att sen fick hon kunnilingus?
Nej, väldigt lite kunnilingus på den här resan kan jag säga. Den har varit väldigt... väldigt centrerad kring familjeliv, alltså den delen av familjen, liksom det, effekten av kunnilingus och penetrativa samlag har fått ta merparten av platsen.
Jag fattar. Mm.
Men sen på hennes dag, då hade ju Li också styrt upp, apropå det här med att fira sig själv, då hade hon ju bokat en dagstripp på en på en liten jåt helt enkelt, där vi själva var med ett brittiskt par som...
Ja, jag såg, det var ju såg jättehärligt ut.
Ja, där vi åkte runt och vet du det, längs med olika såna här fina vikar där på, längs kusten. Och
där tänkte jag, wow, Nisse, vilken man som har fixat den där båten.
Jag hade liksom ingen chans att fixa den båten eftersom Li hade fixat den.
Det tänkte jag inte. Det var jättebra fixat av Li.
Så att det var otroligt. Ja, men så jag känner mig ändå... Alltså, jag känner att jag och Li gemensamt lyckades ganska bra med att fira
hennes... Ja, men gud. Och nu kan du dels vara trygg i vetskapen om att du kan såna här saker och att Li hjälper till. Men sen också så kommer du inte ha så här mycket hit sen, för om 10 år.
Nej, precis. Det kommer vara otroligt. Fast nu är det ju i och för sig... Det här var ju nästan lättare. Det är nästan svårare då med de här... För man vill inte slarva bort de här 41 och 42 års födelsedagarna heller. Men då känns det som att allt ligger på mig igen.
Då ja, inte men nu har du inte lärt dig ganska mycket av det här. Att alltså, nu gav du ju 3 bra presenter.
Ja.
Jo. Och sen kommer du bara behöva ge en. Så det kommer gå skitbra.
Ja, vad bra. Tack. Ja, men hur...
Och sen också, måste jag säga det med ostron och kniven, så är det ju lite som det här med... Det var ju jag som var lite fyrkantig med tänkande. Alltså, det är ju lite som en läsplatta. Alltså, det är ju tråkigt med en läsplatta, men om man fyller det med någon slags innehåll, alltså som i ostronfallet, att man fyller det med ostron och champagne och goda vänner och liksom skratt och gemenskap, då blir det någonting annat.
Ja, men det är väl så, det var väl lite så jag tänkte, att det liksom är... alltså, att köpa den perfekta ostronkniven, det blir lite som när Andra Walden beskriver det här med att han hade köpt bättre internet till sin fru, att det blir liksom lite, man vill väl ha det här lite lyxiga.
Det var fint, du tänkte så här, vad tycker min fru om?
Ja.
Jag gillar det. Jag var för hård där också.
Men nu, ni är ju inte lika nevrotiska kring era födelsedagar.
Nej.
Utan det är ju mer avslappnat. Och du har haft 2 födelsedagar, för Iris har väl fyllt år också sen vi... Eller kanske
ja, just det. Ja. Ja, det var den 16:e. Så det var en litet...
Ja, det har vi redan. Det har vi redan.
Ja, men Sara fyllde år och då var det jävligt svårt. Det var ett litet mästerstycke, för jag ville ge en aktivitetspresent. Och aktivitetspresenter är svårt.
Speciellt om det i ditt fall inbegriper att man då ska jogga tillsammans i...
Ja, verkligen. Stockholm Marathon var aktivitetspresent. Nej, men ofta så var det ju alltså en klassisk sägning i min familj när jag var barn, det var glömde den i slöjden. För så sa jag alltid, och ibland var det sant att jag hade glömt någons födelsedagspresent i slöjden, mammas eller pappas, men ofta så hittade jag bara på, för jag fick panik och glömde alltså att fixa någonting. Och lite så kan det bli med aktivitetspresenter, att det är
men
så här...
Jag måste fråga, var det panik för att du hade glömt det på riktigt, eller var det panik för att
alltså,
du liksom...
Tänka på, vi hade ju födelsedagar i princip varje dag eftersom vi var 7 pers. Och jag var väl liksom också ganska egocentrisk och sådär. Så jag glömde väldigt ofta.
Men det här är intressant ändå. Vi har gjort som en inventerad resa. För jag minns att jag älskade att köpa presenter när jag var liten. Men det var ju också för att kraven var ju otroligt små. Jag kommer ihåg, du vet, att jag kunde få kanske 500 kronor av mamma och pappa och så liksom var jag 10-11 år och så åkte jag in till gallerian, eller du vet, man åkte in till centralen och så köpte man typ så här ett ljus som såg ut som en tomte till den ingifta fasten, som ju är så här alltså bara krimskrams, men hon blev ju otroligt glad för att liksom en 10-åring hade kommit att tänka på att köpa present till henne. Jag köpte liksom present, så här 8-9 presenter. Men då var ju kraven otroligt lågt ställda. Det räckte ju med att
jag... Men så känner ju mina barn också, de älskar ju, de köper för sina egna pengar, och det är ju verkligen en blandad kompott. Det är ju dels så här liksom jättefina grejer från Ritual som kostar lite för mycket pengar, och från Bodyshop, men det är också liksom att gå in på Normal i Lidoms galleria och köpa kakor. Alltså det är liksom alltså allt sånt som de tycker om själva ger ju dem. Men aktivitetspresent är svårt, för att det är ju vuxenvärldens motsvarighet till det där jag glömde i slöjden ofta. Oj, ja. Helvete, jag har ingenting. Det måste vara något riktigt bra. Jag ger någonting som ligger en bit i framtiden liksom.
Lite presentkortaktigt nästan.
Ja, verkligen. Så att därför, men jag ville verkligen ge en resa till Paris. Men då hittade vi ett Eiffeltorn som jag köpte när du och jag var i Paris, som något av barnen hade i någon låda, och sen så slog jag in det i, jag la det i ett glasögonfodral, ganska så här tjusigt glasögonfodral, ja, som jag la i en skokartong som jag, ja sen la jag inte något mer, utan det var ja, glasögonfodral och sen skokartong och sen inslagning, så att det liksom hände någonting när man öppnade det. Ja. Och sen också hade jag ju gjort, det är ju viktigt med aktivitetspresenter för att de ska kännas på riktigt, att jag hade kollat upp 2 stycken alternativa helger.
Ja.
Att jag hade fixat barnvakt.
Ja.
Säger man barnvakt om så stora barn? Ja, jag hade fixat någon som skulle vara med barnen. Sen hade jag kollat upp vilka olika flighter som fanns.
Ja, det var väl det viktigaste tror jag. Alltså att du, ja, för det gör ju att det blir något annat än en sån här, älskling, ska vi inte åka till Paris?
Ja, nej, precis. Och sen så hade jag också, och sen så, eftersom Sara kan få panik om hon är stressad. En gång så fick jag ju uppdrag av hennes chef, det var för några år sedan bara. Snälla mannen, kan du ta henne till Yasuragi? Vi betalar allting. Ta en taxi, hämta upp henne på jobbet. Köp liksom allt på menyn och gör allt fint. Men då i taxin så började hon gråta. Inte av rörelse, utan för att hon var så stressad. Jävla chefjävel som liksom inte har gjort hela jobbet. För nu har jag ju 40 möten som jag måste ställa in. Alltså därför så gav jag också ett alternativ till Parisresa. Att om du tycker det är stressigt att åka bort en helg, så åker vi till Duveholms herrgård. Och då hade jag också skrivit ut och läst upp så här vad som ingår där. För det fanns olika paket och sånt där.
Duveholm?
Det känns på riktigt.
Det är i Sörmland va?
Det är i Sörmland. Där sa jag bara min,
vet du vad jag firade där?
För länge sedan. Nej.
Min 30-årsdag.
Okay.
I landshövdingasviten med egen bastu.
Åh jävlar, det var lite tjusigt.
Ja, det var otroligt.
Ja, nej, men så det blev en väldigt bra present, för att hon var jättesugen på att åka till Paris, och en av helgerna passade och sådär, så att vi kunde på stående, hon kunde på stående fot tacka ja och sådär. Så att vi åker den 12-14 november, det ska bli jättemysigt.
Fy fan vad mysigt, och det är också, jag kommer ihåg när vi var i Paris, du och jag, när vi gick runt, då pratade du ju väldigt mycket, eller för sig, förlåt, nu kanske jag är bort mig, var det med någon annan tjej? Eller var det du och Sara som gick runt?
Sara och jag har varit en del i Paris.
Ja, bra. Men då var det rätt. Jag tänkte om det var jobbigt om det hade varit någon annan. Ja. Nej, för du berättade ju mycket grejer. Att du skulle springa och köpa någon mat, baguette eller fan det var.
Nej, det var en annan tjej. Okay. Nej, det var en annan tjej. Fan.
Gör inte det.
Ja, nej, det var en annan tjej. Ja. Ja, nej, det kommer jag ihåg. Ja, det var jävligt roligt faktiskt med Tanja, heter hon. Att vi skulle, den dagen vi skulle åka hem, så var det så här, vi ville äta någon lunch och vi hade ätit någon jävla camembert-baguette någonstans. Alltså vi var ju 17 år gamla och den här camembert-baguetten hade fått för oss att det var den bästa i hela Paris. Alltså vi hade ju prövat 3 liksom. Och jag ville så gärna göra henne till lags. Så att jag ville fixa en sån fast vi var stressade inför avresan. Och det tog typ så här 1 timme och 40 minuter att komma dit, för den var så långt bort, och hitta tillbaka till henne, och vi hade inte mobiltelefoner eller någonting, så det höll på liksom äventyr eller vår hemresa. Ja, precis. Ja, det minns jag. Det var kul att du minns det. Men du, nu måste vi lämna födelsedagen och prata om ett 20-årsjubileum som jag har missat helt att fira.
Men det är också som en födelsedag kan man säga.
Ja, det är det ju. Alltså jag har glömt att fira mig själv som föreläsare. Jag insåg det nu att nu har inte jag föreläst på 1,5 år sen våren 2020. Men då, våren 2020, så var det, är det egentligen var det kanske till och med 21-årsjubileum. För första föreläsningen jag höll var 99 när jag fortfarande gick gymnasiet. Och sen då under gymnasiet så höll jag väl en handfull föreläsningar, vilket ju var så konstigt att vara så ung och föreläsa.
Men föreläste du då för, det måste ju ha varit i alla fall för högstadieelever, eller föreläste du också för gymnasieelever?
Det var nog, dels så föreläste, det första jag föreläste var på en så här ungdomsmässa. såhär, världens största ungdomsmässa. Nej, i Vänersborg. Eller om det var Mariestad. Mm. Någonstans vid Vänern. Jag fick en Vänernlax utöver arvode. Som ju blev rätt dålig på tågresan hem.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jävligt ofräscht. Och då var det väl typ både högstadiet och gymnasiet. Och sen så för, jag minns inte riktigt det. Jo, men jag vet att jag var någon gång på gymnasiet och att jag gick då i ettan. Så att eleverna där var liksom äldre än jag. Och att det var en konstig känsla. Sen så föreläste jag för vuxna ibland också. Men ja, sen men så började jag föreläsa...
lättare, tänker jag.
För ja, det var lättare. Det var lättare. Mm. Och sen så började jag föreläsa ordentligt 2004. Och sen, från 2004 så... rullade ju på ordentligt. Då höll ju helt enormt mycket föreläsningar. Och det gick ju oftast väldigt bra. Alltså det är ju en, att komma ut och träffa en publik och sen så här funkar det bra. Det finns ju nästan ingenting mer belönande. Dock är det ju... det är konstigt att det under 20 år var mitt yrke. För att det är så extremt ensamt. Alltså att det är ju inte någon... alltså de flesta yrkena, då ens kollegor tycker att man gör ett bra jobb kanske eller så här, och berömmer den, eller tycker att man var dålig, eller att i vissa fall om man är publik i yrke så kan ju ens familj och vänner tycka att man gör någonting bra så där. Men föreläsningarna var ju liksom aldrig en enda anhörig eller någon som jag känner som lyssnade på. Det hade jag nog inte heller vågat att de skulle. Men så hela liksom mitt yrkesliv under då 20 års tid var ju att sätta mig på något tåg någonstans helt ensam och sen möta upp någon person där, en bokare av något slag, som om det var skolor ofta var en kurator eller bibliotekarie eller rektor.
Just det.
Och sen så föreläser folk, få en alldeles speciell kontakt med dem och känna liksom att jag älskar dem och de älskar mig och vi har så kul under de här 90 minuterna. Mm. Och sen lika ensam sitta och resa alltså 4-5 timmar tillbaka. Det blir ju knappast mer, alltså jag kan inte ens föreställa mig ett mer ensamt yrke än så. Fast jag hade ju inget problem med det, jag var ju liksom ganska rustad för, eftersom jag är så pass mycket ensamvarg så har ju det funkat. Och sen så när det inte har gått, det har ju hänt, det har inte alltid gått bra. Alltså jag minns...
det är väl ganska, jag tänker mig säga med din personlighet, det är väl en dröm egentligen att få vara själv, helt själv, helt själv, helt själv, och sen ställa sig på en scen och få bara få massa bekräftelse och kärlek, och sen så vara själv, helt själv, helt själv, helt själv. Det låter ju som Manne Forsberg i ett nötskal.
Ja, det kanske inte var någon slump att det var så det blev. Oftast gick det bra, ibland gick det dåligt. Till exempel alla gånger som jag hade med instrument gick det åt helvete, och tyvärr hade jag instrument redan första gången i då Mariestad eller om det var Vänersborg. För min mamma sa att det du gör bäst, det är att spela Lars Demian. Så spela det manliga beteendet av Lars Demian.
Ja,
för det handlar ju om en liksom dålig, en sluskig man. Så kan
får
du
prata vi höra en liten snutt på den här nu? Eller?
Ja, självklart. Ja. Självklart. Ja.
När jag tänker på vad jag har gjort mot dig, jag undrar om du sover.
Ja, jag började spela det. Och det, liksom, det var ju typ 20 stycken pers i den här... alltså mässan, det låter ju tjusigare än vad det var. Det var ju, mässan var i en skola, så att jag hade ett klassrum där det satt typ 15-20 pers. Mitt var ju inte en av de populärare programpunkterna. Och det funkade väl hyfsat, om än lite liksom styltigt, och jag fick inte så mycket skratt. Tills jag spelade det manliga beteendet och allting bara dog. Sen försökte jag igen, då var ju, jag blev uppraggad av en som heter Shadia Jalali som jobbade på Röda Korsets ungdomsförbund, som ville att jag skulle trumma på Röda Korsets ungdomsförbunds café.
Just det, det här är ju en klassiker. Det här är en klassisk pappa-pott-story när du sitter och trummar om mansrollen.
Ja, exakt. Och det, ja. Men precis, men det var, jag minns att jag pratade om det här i podden när jag var föräldraledig med Rup. Så det var ändå 7 år sedan. Så det tåls att höras igen. Det var Röda Korsets ungdomsförbundscafé som ligger på Söder. Och jag tyckte så att... alltså redan på idéstadiet så var det här... det var när jag gick gymnasiet också. Så det var ju väldigt tidigt i min föreläsarkarriär. Det lät inte som en särskilt bra idé. Jag var ju gatumusikant och spelade djembetrum och tjänade mycket pengar på det. Jag höll föreläsningar ibland. Att föra ihop de här två kändes svårt. Men jag ville ju verkligen ha pengarna. Så då satte jag mig på det här kaféet. Det var ett pyttelitet kafé som hade en liten scen. Och där satt folk, liksom typ estetiska ungdomar... alltså lite alternativa ungdomar satt där och pluggade inför sina prov och sådär.
Just det.
Och det gick jag upp och sa, hörni, det manliga beteendet var väl också temat igen där då. Och sen skulle jag då illustrera hur machomannen var med... och sen så skulle jag illustrera en bättre typ av modern manlighet med lite mildare trummande. och kände att det funkade. Så det blev inte heller något trumspel. Alltså jag var ju ganska bra på att spela trummor, men att illustrera saker med trumma, det var inte så jätte liksom härligt.
Det blir ju lätt lite moraträsk över det på något vis.
Ja, nu, och de bara,
nu kommer en stor man, en farlig man. Och här är lite mer försiktig, empatisk och inkännande man.
Verkligen. Och sen så, och de sa ju väldigt, väldigt snabbt efter två minuter, snälla kan du sluta, vi försöker plugga. Och det är ju, det, då först så sa jag väl, ja men jag är bokad, jag ska föreläsa. Ja men snälla gör inte, du märker, det är ju ingen här som vill höra. Och alla kunde stämma in att, men det, vi vill inte höra. Alltså det är vi som är din publik och vi vill inte vara publik. Så snälla sluta. Och så bara gick jag därifrån. Alltså jag hade ju, jag skulle ju köra typ en och en halv timme. Men jag körde kanske då 9 minuter.
Ja.
Och
vad hann du säga ungefär? Alltså du hann inleda lite med om...
Ja, men om att vi liksom fostras in i en mansroll som till stora delar är destruktiv.
Ja.
Och sen hann jag väl liksom visa hur det kan låta kanske.
Och sen fick du gå.
Ja, och jag bara sprang därifrån liksom. Och sen så ringde den här Shadi Jalali upp till mig nästa dag och bara, vad fan tog du vägen? Så fick jag inga pengar heller.
Men
så
kunde du förklara det då? De ville inte att jag skulle trumma.
Nej, det kunde jag nog inte. Det kunde jag nog inte. Och sen fick jag inga pengar. Så att hela det här förnedringsnumret var ju helt onödan. Och sen så under, alltså säkert 10 års tid, det här ligger ju väldigt centralt på Söder, vid Medborgarplatsen. Jag kunde liksom inte vara i det kvarteret överhuvudtaget där det där kaféet låg, för att det var så jävla jobbiga minnen. En annan gång så, alltså, men också en annan grej som jag gjorde förutom föreläsningar då, var att ibland så var det ju kunder då som, alltså lärare som ville att jag skulle hålla heldagsutbildningar. Mm. När jag var 21 år gammal. Det var ju så jävla.
Men då var det, alltså, för när blev det mer sex? För att i början där var det mer man.
Mm. Sex blev ju från 2004.
Ja, det var när du skrev kukbruk.
Ja. Exakt, ja.
Och, så innan dess då var...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lite allmänt bara om män, men du hade liksom inget mer... Du hade inte någon.
Nej, då var det ju precis.
I bagaget, nej, sånt,
nej, men det jag hade var ju, jag hade ju Linga 2000 som var färskt i folks minne. Så jag hade ju liksom,
alltså,
valsat runt i, exakt. Mm. Jag hade ju valsat runt väldigt mycket i medierna, alltså när jag gick i nian, alltså något år tidigare. Så det kunde jag ju prata om den samtalsgruppen och varför den behövdes och sådär. Men inte så mycket sex, nej. Det kom senare 2004 och jag började få så här förfrågningar om heldagsutbildningar. Och det är ju jävligt svårt för en man, eller en ung man som är 21 år gammal, som aldrig liksom har satt sitt fot i det riktiga yrkeslivet, att du ska tänka ut vad en sån utbildning skulle kunna bestå av.
Ja, just det.
Men det jag insåg var att om man bara planerar in fikastunderna först, för det är ganska hemskt. Okej, du ska köra från 9 till 16.
Ja, just det.
Vad fan ska jag 7 timmar? Men jag började med lunchen när jag planerade in det. Och sen planerade jag in liksom jättemycket fika. För det visade sig att lärare som jag var de, som jag höll utbildningar för, de älskade fika.
Men det är också väldigt manligt, om det inte var en destruktiv manligt beteende, att du inte tog hjälp av någon, utan du satt och tänkte, det här måste jag lösa själv. Jag menar, det finns väl jättemånga som har hållit heldagsutbildningar som du skulle kunna...
Men fan skulle jag... Varför skulle jag hittat en sån?
Ja, men vem som helst. Alltså, jag skulle ju ha... Jag skulle ju lätt ha bara ringt någon och bara, hur gör man?
Ja, nej. Jag satt på ett tåg. Jag stoppade huvudet i sanden och sen så satt jag på något tåg mot Lund och bara, helvete, nu är det bara liksom 4 timmar tills tåget framme. Då ska jag hålla min heldagsutbildning. Nej, så var det inte riktigt förresten, för att det skulle jag väl ha nästa dag då i så fall, i alla fall, eftersom det var just en heldagsutbildning. Nu måste jag göra en heldagsutbildning. Och sen, alltså lifehacket, det som gjorde mig så glad var, när jag först satt där med 7 timmar och höll på att dö, jag kan inte fylla 7 timmar. Sen så började jag med fika, 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 lunch. Då var det ju bara 3 timmar kvar, och då gick det alltid bra. Sen ska jag säga det, att jag var nog inte någon sjukt bra heldagsutbildarperson. För att där fick inte jag så mycket återkommande kunder. Till skillnad från föreläsningarna. Det enda fick komma tillbaka. En annan sak som jag nämnde på podden, det var ju när jag skulle föreläsa om pappalogi i Östersund.
Ja, men det var ju senare då.
Ja, det var efter att podden hade startat.
Jo, det här var ju 2013, liksom
2014 eller något sånt där. Och då kom det 5 pers.
Just det.
Varav 2 stycken kom i par. Så det var liksom egentligen då 3 sällskap som kom. Och jag hade liksom åkt flyg upp till Östersund för detta. Och bibliotekarien sa att det är skoterns dag, det är därför. Men man fattade att det hade kommit lika lite folk i alla fall. Och sen en annan rolig grej som jag kommer ihåg, det var att jag gick ju i personlig konkurs under min föreläsarbana.
Du gick, vänta, du varit lite otydligt. Du gick i personlig konkurs. Jag tycker vi måste liksom bara, jag vill bara ringa in det lite grann.
Ja, bra. Ja, alltså att jag aldrig betalade skatt och inte hade någon bokföring. Och så gick jag i konkurs så att mina konton frystes. Och när någon, jag var på en extremt överklassig skola, alltså där liksom de absolut rikaste barnen och ungdomarna går.
Vilken är det nu för tiden? Som är den, eller då?
Det är Viktor Rydberg, både den i stan och den, nu är det väl Campus Manila också. Men, men Viktor Rydberg både i stan och på Djursholm. Och sen så är, jag har föreläst på alla de här, på Enskilda gymnasiet, det är också en sån, där kungabarnen har gått. Och Campus Manila nu, den är jag faktiskt inte föreläst på, men där går ju de rika nu. Och sen så...
Du hade ju kunnat föreläsa för, om du nu föreläste för liksom jämnåriga, så är väl Madeleine närmast till hands, va?
Ja, jag tror inte jag gjorde det dock. Men sen också har jag föreläst på Sigtuna humanistiska läroverk väldigt, väldigt mycket. Och väldigt mycket på Lundsberg har jag föreläst också. Jag har dock inte föreläst på Grännaskolan, måste jag erkänna. Annars har jag väl varit överallt. Ja, precis. Men i alla fall så var det så att när jag skulle få betalt av den här skolan så fanns det ingenstans att betala till. Så det är liksom pengarna studsade. Och då upptäckte, alltså jag ringde rektorn och liksom undersökte varför hon inte kunde betala mig. Och då visade det sig då att ja, men det här kontot är fryst. Han har gått i konkurs. Och
du
då
visste inte detta eller?
Det här hände mellan att jag skulle få betalt och att jag hade varit och föreläst.
Okej, jag fattar.
Så hon kunde inte betala. Så hon ringde upp mig och sa: jag har hört om din prekära situation. Nej, jag har hört om, för hon var ju antingen att hon spelade överklass för att hon umgav sig med så många sådana, eller att hon var
kanske
själv,
så här: jag har hört om din prekära pekuniära situation.
Ja, situation sa hon ju.
Situation, just det.
Situation. Kom förbi expeditionen så ska vi se vad vi kan göra. Ja. Och sen så kom jag dit och man märkte att hon tyckte det var helt underbart att ge mig 12 stycken väldigt välpressade 500-ringar i ett kuvert. Alltså hon älskade det. Alltså jag vet inte om det var att hjälpa en ung man i nöd, men också kanske att lite grann dra staten vid näsan.
Ja, det kanske kommer
som hon... Men det var jättefint av henne. Jag hoppas jag inte lämnade ut henne på något vis. Alltså det för mig var det ju helt otroligt. För annars hade jag inte fått några pengar.
Jag tror inte att du lämnade ut henne. Jag vet inte på vilket sätt du skulle ha gjort det. Du hade lämnat
ut
henne
om du sa gjorde väl något olagligt.
Ja. Men det är väl inte olagligt. Det är väl du som ska betala skatten. Eller hon ska kanske betala. Nej, du ska ju... Du är... Eller nej, du får ju F-skatt på den tiden. Just det, så att då skulle ju det ha varit skattade pengar som du fick. Eller nej? Nej. Skitsamma.
Jag vet inte. Nej, hon gjorde det. Det var jättesnällt av henne. Det var kul att hon njöt så mycket.
Ja.
Under de här åren då, under de här 20 åren, så har jag hållit, det är väldigt svårt att veta exakt, men jag tror kanske 700 föreläsningar. Och det, ibland så har jag i podden pratat om att jag vet inte vem jag är, för jag vet inte vad jag är. Alltså typ vad är mitt yrke?
Just det.
Det finns ingenting som jag riktigt kan så här, kalla mig. Men det här inser jag nu när jag sammanfattar, det här har ju varit mitt yrke. Alltså det här är någonting som jag så här, har blivit typ så bra i som jag någonsin kan. Det här är någonting som jag gjort under väldigt, väldigt, väldigt många års tid. Alltså så att om det är någonting som jag är, så är det föreläsare. Och det har ju varit någon slags pågående kris för mig också. För även om jag uppskattat så har jag funderat på, så jag har ju föreläst en del för vuxna men väldigt mycket för ungdomar, och funderat på så här, kan jag göra det här sen? Alltså första gången jag tänkte det var när jag var typ 21. Där jag kan väl inte så här föreläsa för ungdomar när jag är gubbe, när jag är 25.
Just det.
Alltså det kommer ju kännas helt sjukt. En gammal 25-årig gubbe som står där. Men sen så tycker man ju inte att man är så mycket gubbe som man trodde innan, och man märker att liksom föreläsningar fortfarande funkar. Men det har varit någon slags pågående kris. Vem är jag utan mina föreläsningar? Vad ska jag göra när jag inte har dem längre? Alltså hur ska jag klara mig ekonomiskt, och vad ska jag ha för liksom jobb då? Och nu... 2020 då så bara försvann alla de föreläsningarna hela våren bokades av och sen hösten bokades jag av och sen så har det liksom inte bokats på några nya. Och det har ju varit fruktansvärt först förstås. Men sen så har det gått bra i alla fall. För jag har hittat lite andra jobb och saker som jag kan syssla med i livet. Och därför så har det ju varit liksom stärkande att jag har ja, men för första gången i hela mitt yrkesverksamma liv visat för mig själv att jag kan funka även om jag inte är föreläsare. Det är lite grann som när jag fick min stora flintskallighetspanik för typ 6 år sedan och du skickade en bild från Kingfesten där du tyckte jag såg extra flintskallig.
Jag också jämförde det med Rafael Nadal.
Det minns jag
jo,
inte.
Jo, men det var ju det här att man är och det här har jag lärt mig nu i mitt arbete med boken att det finns alltså om jag ser att någon annan är på väg att bli tunnhårig då ja. Har den personen vetat det i 1000 år så det är ingenting som jag behöver påpeka.
Nej.
Precis det gjorde jag för jag tänkte att det var som att jag i min enfald tänkte att det var som att påpeka att någon har typ en snorkråka som hänger i näsan eller typ en fläck på skjortan och att det är min roll som liksom varande nära vän att
alltså det är också att du gillar att mobbas. Alltså hela Samme är ju alltid på om hans hår växt och så. Inte för att du vill att han ska raka sig utan för att du har ett övertag med
det. Ja, det kanske är så. Det kan vara så. Jag tror...
Fast i det här fallet kanske bara var att du ville berätta.
Ja, men det finns väl någon typ så här sanningssägare Tourette i mig. Alltså att det liksom ja. Är... att det är så här, att jag... Du måste veta det här. Du vet väl det. Och det är väl något...
men det finns ju inget som typ att Samme inte skulle veta hur han ser ut.
Vad sa du?
Det finns ju ingenting som tyder på att Samme inte skulle veta exakt hur han ser ut.
Nej,
det
har du helt rätt i. Det finns ingenting i Sverige.
Ja, men det här lärde jag i alla fall till och det var ju inte bara du utan alltså, att jag fick panik. Jag kan inte liksom se ut på det här sättet längre. Jag rakade mig och levde som snaggad 1 år och trivdes ganska bra i det.
Ja.
Men inte tillräckligt bra för att fortsätta. Men hela den här krisen var ju borta för att jag insåg att jag kan vara flintskallig. Jag kan vara rakad och trivas. Och lite grann så är det ju med föreläsningarna. Att krisen är borta för jag har insett att jag kan vara icke-föreläsande. Och ändå klara mig. Och tycka att tillvaron är bra. Så därför så kan jag nu börja föreläsa igen. Och det har ju också gjort lite grann med att restriktionerna hävs.
Jag tror att det blir ganska mycket det, eller?
Jag tänker... ja. Men nu har jag ju råångest. För nu ska jag till på nästa fredag. Ska jag föreläsa på Tibble gymnasiet. Där har jag varit, alltså jag har varit där sedan jag var liten pojke. Alltså jag minns när jag stod på den scenen i Tibble och berättade för eleverna att jag har fått ett barn 2010 till exempel. Och då hade jag redan föreläst där i flera år. Så att jag har varit där hur många år som helst.
Och är det folk kvar där som du, alltså finns det fortfarande några som har... Som känner dig? Alltså, eller,
ja,
eller...
Alltså, hon, alltså den som bokade mig allra första gången, Katarina Molinari, hon är ju kvar. Så hon har aldrig tröttnat mig under alla de åren.
Du beskrev när du var, hur gammal var du nu när du skulle hålla din heldagsföreläsning?
Ja, men det började när jag var 21.
Eller heldagsutbildning menar jag. Den här heldagsutbildningen. Var du 21 då?
Ja,
och
21.
Och då satt du på väg till Lund och du, imorgon ska den dra igång 8-16.
Ja,
och så bara, nu får jag panik och så kom du på det här med fika. Men vad tror du om nu att agera så som en klok man? Alltså som Aristoteles alltid pratar om, att man ska låtsas att man är klok. Så blir man klok. Tänk dig att du nu på måndag liksom sätter dig och avsätter några timmar åt att gå igenom din föreläsning i huvudet med ett dokument framför dig och liksom hitta de här olika vägarna och stolparna och vägvalen bara för att gå igenom det lite i huvudet. Och så...
Ja, nej men nu tänker jag, alltså, jag har ju panik, jag kommer ju försöka, jag har en del annat jobb också men jag, alltså, all tid som jag inte har annat jobb kommer jag nog lägga på det här.
Ja, men kommer du göra det också eller kommer du stoppa huvudet i sanden?
Nej, jag måste göra det.
Ja, det har inte stoppat dig förut från att göra saker.
Bara jag kommer göra det. Ja. Men i alla fall, nu kommer jag dra igång. Jag har bokat in 3 stycken föreläsningar. Så att jag har liksom öppnat den dörren. För det var lite så här, typ kanske i somras. Så här, ska jag ens fortsätta föreläsa? Men jag älskar ju föreläsa. Så att det är också en uppmaning till er. boka föreläsningar. Alltså jag föreläser om alla möjliga saker. Dels för vuxna, ofta om, liksom på ett lite kåserande sätt, om typ föräldraskap och könsroller. Eller om typ hemmets fördelningspolitik, fast på ett roligt sätt. Och sen så föreläser jag mycket för lärargrupper om att prata med unga om sex. Och så föreläser jag ju för ungdomar om sex och könsroller. Så alltså det skulle vara väldigt bra för mig. Alltså istället för att ha tre föreläsningar, jag hade kanske liksom 30 föreläsningar i alla fall, eftersom jag kommer lägga ett väldigt stort jobb nu på att hitta alla de här grejerna som jag har tappat bort och på att bli en föreläsare igen.
Men om man, om du får några...
Jag vet att jag har varit dålig på det, för jag har fått ganska mycket DMs när jag inte har känt mig som en föreläsare som jag bara inte har svarat på. Så förlåt och skicka igen.
Men olika förfrågningar om jämbetrumma och sådär då?
Det kommer jag inte göra någon mer. Okay. Nej.
Ja, det var tråkigt.
Nej, bland annat för att det var en kille som lånade min jämbetrumma, han dog ju sen. Och det, alltså vi var inte supernära. Men det är ganska så här, svårt att ringa upp till hans stackars mamma och bara, din döda son, han har min jämbetrumma, kan jag komma och hämta den? Yeah.
Ja, det...
Eller
hur? Mm. Det är ju det är det inte ett samtal man vill ringa.
Nej, det är det inte.
Ta med till begravningen.
Nej, ingen höjder. Nej, men du önskar mig lycka till där på. Det är roligt också att Tibblegymnasiet ligger bredvid Tibblevallen där man kan springa intervaller. Det har jag liksom aldrig ens tänkt på. Jag har tänkt på att det ligger en bowlinghall där. Så att mitt intresse har ju ändrats i livet också.
Ett intresse som du har haft som vi har pratat väldigt lite om, det är ju biljarden.
Ja. Oh,
den kommer jag att tänka på, för jag har spelat biljard nu ganska mycket på semestern. Då har jag tänkt en hel del på dig. Kul. För att jag har ju försökt lära Manne att spela biljard ordentligt. Alltså,
ja.
Barn är väldigt dåliga på att hålla i kön.
Alltså, jag har nog aldrig pratat om det i podden. Alltså, att jag hade en period i mitt liv när jag spelade biljard 5 timmar per dag och att jag hade en egen kö som jag alltid gick omkring med ett litet fodral och så.
Ja. Nej,
det här var ju extremt dåligt för mig. Jag minns också min kompis Yassim Asiel, Jasse. Jag spelade med honom en gång, vi spelade rätt bra en gång, men en gång efter att jag hade haft en period när jag hade ägnat typ så här vardagar, de när jag inte var ute och föreläste, åt att stå i biljardhallen ensam och öva. Då, han är ju väldigt, väldigt trevlig och inte någon extrem tävlingsmänniska, men efter en kvart så bara skrek han så här: du fattar väl att det här är inte något roligt för mig? Och sen så stormar han ut ur hallen för att jag liksom förnedrade honom i biljard för att jag hade stått och övat 5 timmar per dag liksom.
Hur bra är du idag skulle du säga om du tog upp kön?
Jättedålig. Jag och min brorsa prövade väl för typ 4 år sedan i Budapest. Och han var ju också med på det. Han hade inte spelat lika mycket som jag, men nästan. Och nu är vi ju typ som vem som helst. Alltså det, jag vet inte. Det, man
det är färskvara.
Typ... Ja, det
men det som är grejen med biljard är ju också att det är så otroligt. Alltså, jag känner det när jag spelar. Alltså, jag har ju, som vanligt har jag ett grundmörd självförtroende i olika saker som jag företar mig.
Ja.
Och tycker att jag är... jävligt duktig liksom. Jag hade en period när jag kollade otroligt mycket på snooker på Eurosport. Ja. Och jag känner att jag har koll på liksom allting runt omkring och jag känner att jag har en bra liksom posture, vad man ska säga, när jag spelar, men det är ju liksom, det är sån millimeter hela tiden på om man sätter kulan eller inte, och det är ju den man måste hitta. Och sen så är det ju det som är
så... Och så finns det ju också 1 miljon liksom fasta situationer som dyker upp hela tiden när man spelar biljard. Men ja, alltså som man måste ha typ gjort nyligen för att hantera.
Ja, och sen så är det ju det som är, det är ju som schack också. Alltså det är jag ju sämst på, att försöka tänka hur ska jag göra för att hamna bra läge i nästa stöt. Alltså det blir liksom, ja.
Hur som helst... Nej, men det var jättekul, men då, alltså man gjorde ju rätt... tycker jag nu, avancerade grejer, mycket liksom lobbstötar och efterläge var ju allting, alltså det räckte ju inte att man skulle sätta där man skulle sätta, utan du skulle göra en perfekt liksom bakåtskruv för att hamna i läge för nästa sånt där, så det var kul, men det var ju fullkomligt livsfarligt, för det var innan jag slutade dricka, så en stor del till att det blev mitt intresse var att jag kunde ju dricka öl, så att när Jojo spelade, alltså där på dagen när jag spelade ensam kanske bara drack 1 eller 2 öl, men sen på kvällen när Jojo kom så blev det ju liksom minst 5 öl till. Och deras pyttipanna som vi älskade, som de serverade på biljardpalatset, som var bara vanlig fryspyttipanna liksom, med lite burkrödbetor och ett stekdeg, men det var, kändes som ett kulinariskt mästerverk, men det var inte supernyttigt att äta pyttipanna varje dag och dricka 7 öl.
Det är fascinerande, att det skulle man ju göra en nedslag i någon gång och se vilka av dina intressen som Johannes har hakat på.
Ja, och vilka som jag hakar på som han har med nu.
Ja, det vet jag inte. Alltså, jag känner ju bara till...
Jag har ju hakat på löpningen. Han sa ju till mig, och skidåkningen, han sa ju så här: kan inte du lämna styrkeidrotten nu för en liten konditionssatsning? samma för 3,5 år sedan.
Okej, okay. Ja, men då, där är det, och sen så är det biljarden, men han har ju inte akvariefisket, vet jag inte om han var med på det tåget.
Nej, nej, det var han inte.
Och inte cigarrerna
tråkigt,
heller.
Faktiskt. Nej, nej, inte det heller.
Han är alltid välklädd och sådär, men har han haft ett maniskt klädintresse?
Nej, det har han inte heller.
Nej. Så det är bara vissa grejer som ni, alkoholen, ja, har ni haft gemensamt.
Ja, absolut, verkligen.
Ja. Spännande.
Nej, vad kul att du frågar.
Men kan du säga något mer sådana som ni har gemensamt? Det är ju lite intressant ju.
Ja, alltså den extremt starka kärleken till att basta, skulle jag säga.
Ja, just det. Men det som är
roligt med överätning, två, överätning.
Det som är roligt med er två är ju också att ni lite på ett sätt kompletterar varandra. Alltså ni är ju bröder, men ni är ju ganska olika som personer, trots att ni är ganska lika. Det är väl lite som du och jag på ett sätt, att det är att man har vissa liksom grunddrag som är väldigt lika, men sen är man otroligt olika samtidigt. Alltså lite som ett bra äktenskap ska vara, att det är att man har någon slags stabil grund att stå på, men sen ska man helst vara ganska olika så att man kompletterar varandra liksom. Så känns det lite grann som du och din brorsa också är.
Men det känns jättekul. Johannes verkar det som, jag kom på snill genidraget igår, att Johannes borde följa med mig till Valencia i början av december. Och ja, han är väldigt positiv till det. Så vi kommer åka dit tillsammans.
Det är jättekul. Det blir som ett nytt Budapest.
Ja, exakt.
Ja, apropå det, bara när vi är inne nu på löpning, så får jag avslutningsvis här säga att det är ju, det här var egentligen min första, nu ska vi se, ja det är det, för när vi var i, nej men i Italien så sprang jag ju också för 2 år sedan, sommaren 2019, men då var det ju fortfarande på en, det var ju den sommaren jag hade fått de här skorna utav Saucony, Kinvara, och sprang Kungsholmen runt.
Just det.
Och sen så att då hade jag ju tagit upp någon typ av jogging grej igen, fast jag hade liksom inte börjat träna ordentliga pass och sådär, men det var ändå så att jag sprang på i Italien, men jag hade liksom ingen struktur på det. Jag var mer att jag var ute och joggade lite helt enkelt. Men nu när jag var på Mallorca, så var det första gången som jag ändå, även om nu har varit skadad och så här, så var det första gången som jag ändå hade så här ett grundmurat självförtroende när det gäller löpning och visste lite grann vad jag höll på med och vad jag kunde ge mig ut på, vad jag inte kan ge mig ut på och så vidare. Otroligt härligt ju att vara på ett nytt ställe och utforska det med löpningen. Alltså,
det finns inget bättre.
Nej, men det räcker ju att springa 6-7 kilometer. Så får man ju liksom, när man bor på sådana här charterhotell, så får man ju en otrolig liksom överblick om man bara tar.
Är det så lätt att man bara fastnar på samma ställe annars?
Ja, men när man springer, sen är det ju också, med mitt dåliga lokalsinne så har ju det alltid varit ett problem tidigare, för att jag har ju alltid varit livrädd, för att jag går ju vilse vart, hur jag än, alltså nu är det i och för sig lätt när man är vid havet, för att då kan man ju alltid hitta havet och sen ta höger, för man
har. Det finns väl en funktion på klockan, i alla fall har jag det, tillbaka till start. Man bara trycker på klockan och sen visar den när man ska springa.
Ja, på din löparklocka.
Ja, har inte du det?
Ja, nej, det har jag inte. Okay. Men det som är nu att man har mobilen, så att man har ju en karta alltid.
Just det.
Man, jag känner liksom att jag behöver inte ha någon ångest över att åka och gå vilse. Och det här gjorde ju att jag upptäckte ju, bland annat så upptäckte jag att på Mallorca, eller i Spanien, det visste inte jag, att där har de ett strandskydd som är väldigt speciellt, som är att oavsett plats så måste 5 meter från vattenbrynet upp till liksom tomtgränsen så att säga vara offentligt. Alltså där måste man, det måste man lämna öppet. Så att om du har, det är ju längs med kusten där vi är, det är jättemycket såna här gamla Franco-anhängarvillor. Alltså det berättade de berättade det när vi var på den där båtturen, att det liksom är, det var så Franco belönade sina. Så att det är ju olika gamla släkter då som var på något sätt inköttade med Franco. Diktaturen, de har de här stora lyxvillorna som ligger längs med kusten. Men då är, och så har de ju jättefina bryggor med stegar och allting, men de är ju offentliga. För att 5 meter från vattenbrynet så måste det vara, så att kan man ta
fan
sig.
Fan vad lyxigt för alla som inte äger husen.
Ja, det är otroligt. Så att jag lyckades ju hitta en liksom, sprang ut, jag hittade en stig ner till kustlinjen, och då hade jag ju såna här 25 meter branta klippor ner till havet under mig, och då kunde jag ju springa. Eller springa, jag var ju ganska rädd eftersom det var 25 meter branta klippor till vänster om mig, men liksom någon typ av lunk framåt, och lyckades väl hitta säkert så här 2 kilometer när jag bara liksom joggade längs med kusten på den här, och hittade olika såna här bryggor där jag kunde bada, och det var ju otroligt häftigt alltså.
Fan,
ja, men i alla fall, och den andra grej som var coolt med det här var ju att Det här är väl taskigt på ett sätt, men det finns ju ingenting som med mint då lite, nu har jag redan sagt att jag har grundmurat självförtroende, men det vet ju alla som lyssnar på podden att så är det verkligen inte alls, utan det är en ganska bristande självkänsla i mångt och mycket på många sätt. Men det finns ju ingenting som är så tillfredsställande som att lämna poolområdet, sätta på sig joggingkläderna, gå ut och springa i 45-50 minuter, och när man kommer tillbaka så är samma feta britter liksom bara ännu lite mer rödstekta och har druckit ännu en öl och sitter med liksom en chipspåse, och så kommer man själv tillbaka och har liksom upptäckt, sprungit längs med kustlinjen, och liksom upptäckt otroligt häftiga vikar som man vet att de aldrig kommer se, för de bara ligger där och bara trycker i sig transfetter och öl och röker. Det finns något i det som är otroligt tillfredsställande.
Ja, jag känner ju samma sak, fast med, alltså i mitt fall är det de feta britterna, det är ju min egen familj.
Ja, just det.
När, typ som när vi var i Åre, att jag är ute och upptäcker och har liksom cyklat 6 mil i helt nya omgivningar, eller sprungit upp för ett berg och upptäckt hur hela Åre och Jämtland typ sitter ihop, och sen när jag kommer hem med andan i halsen, för jag är rädd att de ska ha varit sura på att jag var ute så länge, så ligger de fortfarande och sover.
Men det som var bra med det här för min familj, det var ju att lejonparten av de restauranger vi besökte var ju sådana som jag hade upptäckt på mina springturer, för att jag var ju lite off och hittade ju liksom sådana som man såg, det här är liksom inte turistfällor utan det här är någonting annat. Så att det var ju flera kvällar som vi gick till olika strandbarer och åt paella som liksom var lite undanskymda, eller att jag hittade någon restaurang en bit bort där som var billigare än de andra men hade liksom den bästa hackefilén, eller vad fan det nu hette, någon jävla fisk där. Och sådär. Så det var ju, då hade de ju nytta av det. Plus att jag kunde visa den här utsikten från den här, där man kunde gå ut på den här och titta på när man hade klipporna ner där. Så att de fick ju ändå ta del av
så
det.
Så du vill lite grann slå ett slag för löpning?
Ja, om vi inte har gjort det tillräckligt i den här podcasten som vi kallar Pappapodden även denna vecka och som är tillbaks.
Men, förlåt. Ja, jo. Nej, vi borde verkligen sluta där. Men innan när du reste, du promenerade, du hade ju dina ständiga promenader. Du måste ha gjort ungefär samma sak fast promenerandes, eller?
Nej, det kan jag inte minnas. Men, jag tror att alltså, ett tag så var
du,
det ju...
Du kanske tog ledigt från promenaderna.
Ja, men vi har inte gjort... Alltså, vi har inte rest på det här sättet så mycket, ju jag och Li och barnen, utan vi har ju varit, dels har vi varit på några sådana all inclusive typ i Turkiet, och då har det ju varit så här, då har jag inte promenerat eller någonting, utan då har det varit hängt på området, dels för att man har haft små barn och dels för att, ja, jag vet inte varför, för att jag inte har tänkt tanken överhuvudtaget, och sen så att det här var väl egentligen det här var väl en av de första gångerna som vi gjorde det. Plus att jag har ju alltid varit ganska rädd och nervös av mig ju. Det vet ju du. Jag menar, när jag var i Båstad, vågade liksom, vad ska jag göra när jag är själv och hur liksom...
Oj, nu har jag 2 rådjur precis utanför bilen. Var otroligt gulliga.
Känns som att du ville byta samtalsämne här.
Nej, verkligen inte. Oj, men de är så jävla trevliga. Alltså, de är precis här utan... du har varit rädd och nervös. Men det har man ju märkt.
Ja, precis. Och nu känner jag väl mer trygg liksom, så att jag vågar lämna poolområdet.
Ja. Ja. Fan vad moder har blivit.
Ja. Det är otroligt. Men mannen, nu vill jag göra den här otroligt klatschiga avslutningen. För att nästa vecka, då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av podden som vi kallar Pappapodden och som vi har på med sedan april 2013. Och det är jävligt roligt att ni är så många som fortfarande är med oss och så många som är nya. Och tipsa gärna kompisar och gå in på Instagram, eller inte på Instagram heter det, på podcaster om ni lyssnar där, och lämna kommentarer och likea oss. För det gör att vi kommer upp där i olika algoritmer så att fler upptäcker oss och vårat underbara universum som det faktiskt är här.
Jag med
akvariefiskar och ångest.
Tack för idag.
Puss. När jag tänker på vad jag har gjort mot dig, jag undrar om du sover, drömmer om de lekar som försvann, eller om du legat vaken hela natten, väntat på din trolöse man, han som förnekat dig för en annan, han som bedragit för en lek, som varit grym och hjärtlös och sårat med sitt svek, han som slösat med sin kärlek i en okänd kvinnas famn.
Och som nu går hem med tunga steg och ett sinne svärt av skam. Jag hoppas du kan förlåta, så här får du inte ta slut. Jag var trött, jag hade druckit och har nästan glömt hur hon såg ut. Men det betyder ingenting, nej det blev ju bara så. Och det är bara dig jag älskar, det måste du förstå. Jag smyger upp för trapporna i huset där vi bor. Och innan jag öppnar dörren tar jag av mig mina skor. Där inne är det varmt och tyst, det doftar av jasmin. Och solens första strålar lyser in genom en gardin. Men på tröskeln till vår kammare, där stannar jag så tvärt. Plötsligt är jag vaken, nykter och alert. För där ligger du min älva, så sömnig och så grann. Vem bredvid dig i våran säng, så sover en annan man. Jag är mållös, jag är krossad, i detta tacken för allt det som var. Allt det vackra som vi hade, nu finns ingenting längre kvar. Du har brutit alla löften som du en gång gav till mig. Och nu kan du vara så säker på att jag aldrig förlåter dig. Ditt trolösa stycke, hur kunde du svika mig så? Du har trampat på mitt hjärta och du spottar jag där du går. Att du aldrig riktigt älskat mig, ja det har jag haft på känn. Så nu packar jag väskan, reser min väg och kommer aldrig igen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.